Vi är alla ensamma. Visst brukar man säga att vi föds, vi föds ensamma och vi dör ensamma. När vi är små och föds så är ju inte det någonting som vi nödvändigtvis tänker på direkt. Men när vi är äldre och går mot döden så är det någonting vi verkligen kan kontemplera. Och många människor är ju rädda för döden. Vi blir då ensamma. Jag har någon bild framför mig att jag har sett någon hund eller hur djur kan göra ibland när de dör. Så går de och las under någon trappa typ i huset där hunden bodde. Så gick den och la sig där i ensamhet. Varför inte vara med vänner eller något sånt där? Vissa har ju så att de har vänner runt sig. Alltså människor då framförallt. Man vet om att de går så där och så samlas och kommer alla. Men det handlar ju om en avtackning. För att den personen sen ensammen ska gå vidare eller försvinna. Eller vad man nu tror på för något. Så, och varje gång vi inte är med någon så är vi också ensamma rent fysiskt. Varje gång vi går och lägger oss på kvällen. Det är klart, ligger vi bredvid någon så kanske vi inte känner oss ensamma. Men när vi sluter ögonen och somnar så har vi inte den personen med oss. Vi kan ju stöta på nya personer i drömmen, men det är en sån här, ja men verkligen, inom en del andlighet då, som jag brukar prata om, så finns det ju det här med the great aloneness, den här stora ensamheten också. Utöver det här, det lilla, så vi har på individuell nivå eller jag-nivå, ego-nivå, en typ av ensamhet som kan uppstå. Men vi har också en typ av ensamhet som kan också direkt erfaras, att vara ensam i det stora självet då, eller ensamma som Gud, eller ensamma som Brahman, ensamma som det stora sinnet, vad man nu vill kalla det för någonting. Det är en annan typ av ensamhet. Som inte är så kul den heller, min erfarenhet i alla fall. Min egen erfarenhet är just att de gångerna jag har gått in i det, så en grej är de vanliga, låt säga mänskliga känslorna av ensamhet. Vi kan sitta hemma och nu känner jag mig ensam, jag skulle vilja vara med någon, jag hör av mig till någon eller något sånt där, eller har ingen att höra av mig till, eller hör av mig till folk men ingen svarar, vad det nu är för någonting. Någon omkring oss kan dö och som vi betytt mycket för oss, och då känner vi oss ensamma, vi har blivit lämnade av den personen. Den kanske känner likadant eller kände det under dödsprocessen. Någon annan kan lämna oss i en relation, en vän, partner, vad det nu är för någonting. Då känner vi de här högst mänskliga känslorna, om man ska uttrycka det, som att vi blir ensamma och vi mår dåligt. Det känns ingen kul. Man säger väl ibland så här, jag är själv men inte ensam eller vad det nu är. Men här är det så här, jag är ensam, jag är själv och ensam. Det känns ingen bra. Kan det vara. Det kan vara att man trivs med det också. Men den här andliga ensamheten då, eller spirituella ensamheten är, kan ju ta sig olika uttryck. Det kan också ta sig uttryck bara ur ett slags existentiellt lidande. Inte bara det rent eller mer mellanmänskliga som kan uppstå, utan ur ett existentiellt eller universellt universum. Att se sig själv som en liten person som inte betyder någonting, det kan bli nihilistiskt. Och då har vi också en typ av ensamhet som kan infinna sig där. Eller ett dåligt mående av att, ja, man känner att man är själv och det är egentligen ingen som bryr sig om en. Och man spelar ingen roll och sånt där. Men sen finns det också det här, den erfarenheten av en typ av ensamhet som kan uppstå i, om man så vill, andliga tillstånd eller andlig kontemplation. Där vi, ja, eftersom traditionerna säger ju så här. Om vi tar den hinduiska eller Advaita Vedanta eller sånt där som Ramana Maharshi, som jag brukar prata om, säger ofta att vår det stora självet är det enda som finns. Du är det stora självet. om det är så, rent logiskt eller om man ska uttrycka det, så är det ju då är det ju bara det som finns. Det finns bara Gud, finns ingenting annat. Det finns bara ett stort sinne, ett själv, ett stort jag. Och det är du, och det finns ingen annan där. En del pratar ju om vad orsaken till att universum överhuvudtaget fanns eller skapades. Ja, det var för att Gud kände just det, eller Brahma kände just det, eller det stora självet kände just det. Jag vill inte vara ensam, så då skapar jag allt det som vi ser. Vi skapar andra människor. Jag tycker att drömmetaforen är bra, för när vi sover på natten så är det andra människor där. Men de är ju, hur man nu tänker om det, man kan tänka sig att det är på riktigt eller inte på riktigt. Men om vi säger att det är bara en projektion av vårt sinne då, då skapar vi ju de människorna. Vi skapar den världen i drömmen, bokstavligen. Vad traditionerna säger att det är samma sak med den här världen. Och många säger, man säger så här, men jag vill vakna upp, och så sa jag också över många år. Men när det blir en direkt erfarenhet att den här världen också är skapad, inte att man så här väljer att nu gör jag det, men att man kommer till en punkt eller det dras bort, hur man nu ska uttrycka det, då är det inget kul. Tyckte inte jag i alla fall, obehagligt, oskönt, obehagligt bara att känna sig så. Ja, men det var hemskt verkligen de gångerna jag upplevt det. När världen försvinner i princip och det är bara jag där, och jag inser i någon mening att det här är det enda som, det är bara jag som finns då. Det stora självet då, och då är det den stora ensamheten då, om man så vill, som för mig i alla fall många gånger när jag upplevt det, så har det känts som att jag går gärna tillbaka till den vanliga ensamheten, vanliga mellanmänskliga, vanliga världen, och lever i illusion resten av livet, för det här var mycket värre än det. Men det går inte att gå tillbaka, såklart. Man kan inte, eller ja, det går väl i för sig ibland att glömma bort saker, men inte för mig i alla fall med den här saken. Sen kan man ju välja att inte fokusera på det så mycket, men det är en typ av ensamhet också i alla fall, där jag bara känt att det är jobbigt helt enkelt, det är utmanande att känna så, det är utmanande att vara den personen, både som liten person, men ännu mer i det andliga, att känna in den ensamheten. För generellt, alla de här andliga upplevelserna är å ena sidan jobbiga, men å andra sidan nästan lika mycket mörker och jobbigt obehag som det är positivt, eller som det är ljus. Det kommer tillsammans. Så Ken Wilber, en av mina favoritförfattare, brukar säga "It hurts more, bothers you less." Och med det menar han helt enkelt att vi har de här jobbiga grejerna, vi har de här jobbiga upplevelserna, och vi får faktiskt ännu mer runt av dem. Det blir ännu mer jobbigt av att vi går igenom de andliga processerna. Och samtidigt så bothers you less, så att vi ju mer vi är inkorporerade, ju mer vi känner det stora sinnet, ju mer vi är förenade med självet, desto mer så kan vi också, klarar vi av ungefär, har vi kapacitet att klara av, så vi töjer ut oss, hjärtat blir större, men det spricker samtidigt på något sätt. Samtidigt så bryr vi oss mindre, för att vi har hurts more. Så att det känns inte mindre, vi kommer inte från lidandet på det sättet, vilket ju traditionerna ljög Buddha, eller vad vet jag. Han skulle ta bort lidandet, sa han, men det är dubbelt på något sätt. Det är de här paradoxerna. Det är min bild i alla fall. Så, och det kan också vara som en kontemplation för oss när vi är ensamma i vardagen. Att passa på då att helt enkelt sätta oss ner och meditera över det. Och ställa sig frågan så här, vem är jag? För det är när vi går utåt generellt, när vi tänker på någon eller vi tänker på någon som är bort, då gör vi som man har sig, säger vi lämnar första person och går till tredje person, och då skapar vi lidandet. Så genom att ställa sig frågan, ett tips då när man är ensam är att meditera och ställa frågan, vem är jag? Eller att hitta någon, så här, ringa någon och prata, så känner man sig också mindre ensam. Men man får göra det man vill, men att ställa oss frågan, vem är jag? Eller går till jaget hela tiden och vi stannar med jaget här, då fokuserar vi i alla fall inte på det som gör att vi känner ensamhet i samma utsträckning, och då blir vi också något mindre. Ja, okej. Skoj, nu ser jag, vad heter det, lite folk här i chatten, så jag tar och kollar vad som står. Jag läser några. Är helt ensam utan vänner och varit det i flera år. Gått så långt att jag inte känner för att bryta det. Mm-hmm. Ja, men det är intressant. Är helt ensam utan vänner och varit det i flera år. Gått så långt att jag inte känner för att bryta det. Mm. Det är... Vi habituerar ju ofta till tillstånd. Så att vara i tillståndet ensam, tänker jag i alla fall, för många kan vara att det blir habituerat och det kanske känns, jag vet inte hur det känns för dig då, men att det är, eller du känner det gått så långt så att jag inte känner för att bryta det. Det är en spännande sak, tycker jag. Jag gillar ju också själv att vara ensam väldigt mycket, introvert som människa och person. Så jag trivs också väldigt bra på det sättet. Kolla YouTube-videos, kolla, skriva till någon på... Men nu är du ju här, Maja. Du är ju inte ensam nu. Utan vänner, då får man definiera det. Men jag tänkte, du är med på chatten här och skriver. Så du är inte helt... så brutit det lite grann. Men det beror på hur man definierar det, såklart. Hur definierar vi att vara ensam? Är det att... vad är det? Är det att man inte umgår fysiskt med någon? För jag umgås inte särskilt mycket fysiskt med folk. Däremot skriver jag en del till folk och... Alltså kanske man skulle kunna skypa, teamsa, googla, Google, team, alla de här olika, FaceTime. När är man ensam egentligen? Är det när man känner sig ensam? Eller när man inte träffar folk fysiskt? Ja, den här Malin säger här att jag har varit mycket ensam. Var det med oss ljusarbetare, andra kompisar, men inte jag. Ändå är jag... ZK, jag vet inte vad det är för någonting. Men ja, så är det ju. Det är min bild i alla fall att vi... Jag kommer ihåg en som Fred Davis, en andlig lärare som jag har lyssnat en del på, faktiskt pratat med ett par gånger också. När han gick igenom sitt andliga uppvaknande, så då gjorde han sig omöjlig för sina vänner i princip. Så att han förlorade alla sina vänner, dock inte sin fru. Vilket han var väldigt glad över. Men han var så... Han blev så... Ja, men jobbig tyckte de, tror jag. Och efterhand så tyckte han att det var bra. Nu har han kanske fått någon ny vän. Men det är svårt om man har en väldigt annorlunda föreställningsvärld än vad majoriteten människor omkring sig har. Och min bild, om någon tycker annorlunda, så är det ju i alla fall att många är ju... Något introvert. Jag vet inte om det gäller i genomsnitt faktiskt bland folk som är så intresserade av ljusarbete då, som Malin skrev, eller om man har någon typ av andligt intresse. Det är ju att gå inåt. Jag kollar på den här serien, vad heter det, med Love is Blind med min äldsta dotter, och då var det någon snubbe där som var superextrovert. Och han kunde i princip inte ens vara tyst. Han ville ju definitivt inte vara själv, som jag förstår det, men inte ens vara tyst. Och det är ju, om man ska hålla på med andlighet, så finns det ju väldigt många olika typer av det. Men en typ av är ju att vara tyst och meditera och gå inåt. Och det är en typ av ganska så introvert grej. Och jag skulle gissa att i genomsnitt så är fler människor den typen av personlighet som är mer introvert och som... Ja, andra har kompisar men inte jag, ja. Ja, men jag känner igen det också. Jag har väldigt, väldigt få vänner. Men också som många av er skriver, som jag ser, så har jag inte heller så mycket. Jag tycker inte så kul att umgås med människor heller. Så det är intressant, tycker jag. Bor ensam i Svenska skogen sedan 5 år, vore gott med en livskamrat. Ja, så en livskamrat är ju någonting som jag tror att många skulle kunna tänka sig. Jag har funderat en del på det själv. Jag har skrivit en lista till och med på vad som skulle vara, vad ska man säga, kvaliteter som skulle vara bra ungefär. Som, men en grej som är svårt är ju att jag tror att vi behöver ha viss likhet i generell föreställningsvärld, hur vi tänker kring saker, vem vi är, vad vi... Det är många grejer som måste klicka. Vara introvert. Bara gilla den här andlighet, gilla att prata om den typen av saker. Gilla att vara tyst och inte se så mycket. För mig då, inte resa så mycket heller, annat än så här andliga resor som jag gör då. Eller gjort, det är de som jag tycker är intressant att göra. Men i övrigt så mest vara hemma bara så där. Jag vet inte hur man stöter på dem, för att eftersom att de är ju hemma. Och i Småländska skogen rent fysiskt är det sannolikt ännu färre personer som man bara stöter på då. Men å andra sidan är ju de flesta på nätet någonstans. Det är bara frågan var då. Kanske i kommentarsfältet här. kanske på Tinder. Kanske på, det finns ju många sådana där appar vad jag vet. Jag gick faktiskt in på en sån här. En kompis tipsade mig om, vad var det här? Spiritual dating eller någonting på Facebook. Men det var ingen höjdare när jag tittade in där. Det var jätte... Ja, det kändes ingen bra alls. Så jag gick ur den gruppen. Jag tycker det är jobbigt med Facebook överhuvudtaget. Men så det är svårt tror jag. Attraktionslagen kanske. Bara skicka ut de här signalerna. Nej, jag vet inte. Det är otroligt utmanande att hitta någon som verkligen är som man vibar med, som ungdomar säger då. Där det blir den här resonansen och då vi känner oss trygga och att, som du skrev där, en livskamrat. Hur är en livskamrat liksom? Det är någonting som, ja, någonting man kan dela allting med. Det är inte bara att man ses och har kul, utan man... en livskamrat som sagt. Ska vi se. Likadant med mig. Ja, så det är... Precis, det är kul att väldigt många säger samma sak. Att det är den här ensamhet för många. Lena Sundberg Lundstedt säger, jag ska ut i huset och bryta detta nu då jag har förstått mitt livsuppdrag. Så det är lite intressant. Min sändlärare sa faktiskt att det var inte förrän han hade vaknat upp som han började leva egentligen. Det var inte förrän han gick igenom sitt andliga uppvaknande som han började leva. Jag vet inte hur mycket det går att applicera på andra, men det är en intressant aspekt tycker jag, att det här introverta som kanske kan kännas som att det tar för evigt, men det kan vara en process också, som Lena säger där, som att vi som kan vända, eventuellt eller inte. Det finns ju många som Dilgo Khyentse Rinpoche, exempelvis en av Dalai Lamas lärare som jag verkligen gillar. Finns glimpses av, jag kommer inte ihåg vad den heter. Om man söker på Dilgo Khyentse Rinpoche i alla fall, så tror jag man kommer upp hans, får upp hans dokumentär på YouTube. Han gick ju igenom sitt andliga uppvaknande, om man ska säga. Och han ville bara stanna kvar i bergen. Han ville inte träffa någon igen, utan bara fortsätta att sitta och meditera, gå djupare i sin meditation. Men hans lärare sa att nej, nu måste du gå ut. I sen buddhismen så finns det något som heter de här 10 oxvaktarbilderna. Och den 10:e bilden är den här personen som gått igenom då under de här tidigare 9 bilderna, uppvaknandet, att man... Ja, men släpper egot och ja, gör alla de här grejerna. Och sista bilden i alla fall är att vad man brukar kalla för return to the marketplace with open hands. Så att man återvänder till marknadsplatsen eller till världen med öppna händer. Och det är någonting som återkommer i många traditioner, att det finns den här introverta, gå inåt, men sen eventuellt då, om det är ens livsuppgift då, en annan kan ju vara att sitta och bara vibrera positiv energi i småländska skogen eller i var man är någonstans. Det behöver inte nödvändigtvis vara att man är ute och fysiskt träffar människor. Vi påverkar människor beroende på vad man tror på och hur man ser på det. Men vi kan göra uppdrag, våra uppdrag eller vad vi känner för från många ställen. Och Lena menar då att det finns ett syfte med den ensamheten. Men att hon ska ut och bryta det här nu. Så det, ja. För mig har det väl också blivit lite på det på så på ett sätt. Anledningen till att jag startade YouTube-kanalen och så är inte egentligen för att jag vet inte varför, för jag har bara gått på min intuition då. Men min intuition har guidat mig, eller om man ska uttrycka det, till att göra det. Och det är ju att gå ut i världen, hur man nu ska uttrycka det. Ut på eten, ut på nätet åtminstone. Men det blir att göra sig synlig och prata om de här sakerna då. Andlighet i vid mening, definitivt. Så det kan vara ligga för någon. Men det behöver ju verkligen inte vara det. Jag vet många andliga lärare som förvisso kanske har skrivit en bok, men de lever som enstörningar ute på landet, ute någonstans, och trivs med det helt enkelt. Och sånt kan gå i perioder också. Väldigt många saker går i cykler, om man ska säga. Ett helt liv kan vara ett cykel på ett sätt, men även inom det livet så kan det väl komma olika vågor där vi pendlar mellan de här, ibland till och med ytterligheter, att vara väldigt utåt och sen gå inåt igen. Och det är alltid en, ja, men det är vackert tycker jag att försöka känna in det. Vad är rätt för mig? Vad är min intuition i den här stunden? Vad är, ja, men som Lena pratade om, vad är mitt uppdrag? Eller vad vill Gud genom mig? Min bön är ofta så här, heliga Birgittas bön. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Det är så himla bra att bara visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Och det har varit min väg under väldigt, ganska många i alla fall, kanske inte väldigt, och försöka göra det i vardagen genom att bli mer bekväm och bättre på att känna in min intuition kring allt möjligt. Och även det här, nu när jag startar den här engelska kanalen, som också känns ett jobbigt utmanande, men det är bara en sån, det gör jag på grund av den här intuitionen, om man så vill. Jag tror min dotter sa, varför prata om intuition, kan du inte bara säga vad du vill istället, sådär. Men det skiljer sig lite grann för mig. Det blir konstigt att säga så här, intuition. Men det är annorlunda än den vanliga viljan, skulle jag säga. För det är någonting som ligger lite mer subtilt, lite djupare på ett annat sätt, skulle jag säga. Det är som att jag lyssnar in den och försöker gå på den oavsett vad jag själv så här. Många gånger är det att gå till och med emot det jag själv kanske skulle tycka var bekvämt eller skönt. Det är ofta signumet, tror jag, tycker jag, för intuition, att vi faktiskt, att det känns lite utmanande. Men fint att höra där att du förstått ditt livsuppdrag, vad det nu är. Ska vi se här. Instämma allt du säger. Har stöttat dating-sajten med det mest dränerande. Ja, men precis. Det är jobbigt med dating-sajter. Och den typen, jag har faktiskt aldrig, vad jag kan komma ihåg, liksom varit på någon så här regelrätt dejt. Det är bara, det är en, ja, passar inte mig i alla fall. Men det funkar väldigt bra för många samtidigt. Det är många som har, träffade en kompis igår faktiskt, fysiskt. Och hon sa att hon träffade sin man där på Tinder. En annan kompis, bästa kompis, som också träffade sin flickvän då, eller fru är nu, på Tinder. Så, men det är olika då hur man, min hund här som håller på gör ljud. Det är också, apropå ensamhet, så att ha djur och ha katt och hund och sådana grejer kan också vara någonting som är trevligt. Men ja, nej, datingsajter är ju för de som det passar. Jag tror jag behöver läka efter tidigare relationer. Jag tror att jag sänder ut att jag vill vara i fred. Kanske med en energi även fast jag är social, glad och trevlig. Ja, så det är också en... Mm, definitivt. Alltså det är det, vi får alltid känna in individuellt såklart. Vad är det som är rätt för mig? Men det är nog säkert som du säger. Om det är det du, om du känner att du behöver läka från tidigare relationer, så är det säkert definitivt. Om vi känner att vi vill inte vara i någon relation med någon, vi vill inte liksom, ska man säga, entertain de delarna eller det sättet att vara med någon, då definitivt tror jag att vi sänder ut det. Man känner på någon om det, delvis i alla fall. Det finns de som kanske inte är så inkännande, som inte noterar det, som kanske inte, men i genomsnitt tror jag definitivt att det är så. Jag kommer ihåg att jag gick igenom en fas av, vad säger man, asketism, väldigt stark asketism, asketiskt, leva asketiskt liv, och då innebar det dels att fasta väldigt mycket och äta väldigt lite då, men också vad det gäller relationer och sexuella relationer, så att inte ha någon sexuell relation och inte den typen av relation med mig själv heller då, självsex, man säger. Så, och det gjorde jag under nästan ett års tid, och mycket riktigt så blev det så att det uppstod inte ens någon typ av, jag var till och med på något event som jag höll på med circling tidigare, en typ av relationspraktik, och där är det väldigt lätt att det uppstår så här med sexuell energi, om man ska uttrycka det. Men det var inget sånt överhuvudtaget för mig, inte med någon och ingenstans med någon överhuvudtaget. Så då, och det var väldigt intressant för mig att se, som att jag, likt du var inne på där med Malin, att det var som att stänga in eller stänga av, sända ut det, hur man uttrycker det, bara det är någonting som vi verkligen kan göra och nog är väldigt sunt. För mig var det också en typ av läkning att göra det. Och ja, sexualiteten är någonting som är för mig och för många människor, någonting som vi verkligen har nytta av att åtminstone kontemplera, vad finns det någonting vi kan behöva läka där? Vad kan vara bra att göra det? Och ja, för sex och kärlek så kan det vara bra med att leva i det. Det är väldigt annorlunda dock med det, med sexualitet, eftersom att om man tar det här, om man har alkoholproblem exempelvis, så lever folk bara och är nykter alkoholister och dricker aldrig igen. Men med sexualitet är det ju inte lika enkelt att bara aldrig ha sex igen. Så då pratar ju folk ofta om så här perioder av asketism, eller att inte ha med det att göra, eller inte hålla på med sådant. Och sen, men sen, om man vill ha det överhuvudtaget i sitt liv, så är det någonting som ja, det får man avgöra själv. Men det är lite svårare än med vissa andra typer av om man säger missbruk och beroenden. Ja, som du säger, även om du är social, glad och trevliga, så kan man ju, och det var jag förhoppningsvis också under den perioden som jag inte höll på med några sexuella relationer, men att folk märker av det bara. Jag tror också det. Det är min erfarenhet. Du har dina katter och hästkatter och döttrar. När jag är naturen känner mig inte ensam. Ja, men det är också en grej. Och jag nämnde till celibat i 10 år och jag är 9 år. Ja, precis. Ja, så det är ju... Det är... Ja, det är verkligen en intressant grej. Sen med den här asketiska perioden som jag pratade om, var ju utöver vara i celibat, så var det ingen självsex heller. Och man kan göra på en eller andra sätt såklart, men det är beroende på vad syftet är. För mig var det då att plocka bort det helt. Men att ingå sexuell relation med någon annan är ju såklart något helt annat än en självsex också. Så det är många, många aspekter där på det där, och jag är inte någon expert på det. Jag bara provar mig fram och ser vad som passar och vad som funkar. Och igen tror jag att det är många gånger att det är bra att gå cykler liksom och testa det och sen inte prova det hur efter man än känner. För de här såren vi har jag noterat, de försvinner aldrig helt nästan, utan det blir bara bättre och bättre till att man kanske, det blir så pass funktionellt att man inte funderar på det längre, men det är sällan någonting försvinner helt som vi har, om det är ett djupare problem i alla fall. Okej, okay. Ja, det börjar dra ihop sig här nu för läggdags för mig och Jycken. Spännande i alla fall. Och kul att se så många i chatten. Och kul att ni hade intressanta saker att dela med er av. Som många skrev här, så det verkar vara en viss likhet mellan många av dessa ljusarbetare. Eller vad vi ska kalla det. Andligt intresserade, spirituellt intresserade. Så det är bra att vi har varandra i alla fall. I ensamheten. Ja, men okej. Tack så mycket allihopa. Och på återseende. Ciao.